Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp modeproffset Katarina Midby, generalsekreterare för Swedish Fashion Association. Hon har en lång och gedigen bakgrund som modejournalist från både Elle och Damernas Svärd, har arbetat på H&M länge och hennes ledord i allt mode är hållbarhet. Idén om hållbarhet startade efter tsunamin i Khao Lak 2004 där Katarina var där. Hur vi kan ta hand om planeten på ett bättre sätt. Självklart snackar vi träning och hälsa också och om vilka frukostvanor hon tog med sig efter att ha bott i London i 14 år. Och det var inte chia pudding och smoothies. Hon har jobbat med de stora supermodellerna som till exempel Claudia Schiffer och de stora fotograferna, skapat modevisningar i Central Park i New York och massa mer. Hur vi får in en hälsosam livsstil i allt det här, det ska ni få höra.
Ja.
Har du vatten och te och kaffe och allt du behöver?
Ja, precis. Rookie kanske.
Nej, men vi kör igång, Katarina.
Ja.
Katarina Midby, du är ingen rookie i modevärlden. Du är generalsekreterare för Swedish Fashion Association. Du har tidigare varit moderedaktör för Svenska Elle och Damernas Svärd. PR-chef på H&M och sen blev du ansvarig för säsongstrender. Och vidare så drog du igång med hållbarhetsfrågor och blev hållbarhetschef för både England och Irland och blev kvar på H&M i 16 år. Du har ett eget varumärke som heter Midby Studios och du har två vuxna söner. Idag ska vi prata om mode och träning, två riktigt härliga ämnen. Varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack så hemskt mycket. Det är en stor ära att vara med här idag.
Ja, vad roligt. Blev det rätt allting?
Ja, det tror jag.
Det ser ut som du har satt på dig liksom lite, det känns lite träningsinspirerad, din snygga jacka idag. Är det dagen till ära eller var det bara en slump?
Nej, jag kände bara att jag skulle ha färg på mig lite grann idag. Vi har ett möte på morgonen innan och så jag tänkte, men har alltid, du har ju nu inte heller svart, men jag brukar alltid ha svart på mig. Så tänkte jag, nej men nu är det så tråkigt ute så nu måste man ha liksom lite. Så det här, ja, jag tror att den är baseballinspirerad den här. Men
det är supercoolt.
Ja men tack.
Vi kan låtsas att det var som lite bara för att du skulle liksom smälta in i träningspodden idag.
Exakt.
Du börjar med att bara fråga hur du mår idag och var du befinner dig.
Ja, men tack för frågan. Jag mår bra. Jag mår bra för det mesta faktiskt. Jag sover ganska dåligt, det är det enda. Jag vet inte varför, men jag tror att jag har mycket i huvudet nu. Vi håller på att planera modeveckan och sådär. Och då ligger man ibland och tänker och så sover man dåligt. Men annars mår jag jättebra.
Vad härligt. Och du är i Stockholm?
Stockholm.
Du är i Stockholm. Just det. Och modeveckan är, jag har, om nu får jag, har ju ett förflutet i modellvärlden och har varit med på många modemässor och gått massa visningar och allt sånt där. Och det är ju en stor vecka för Sverige som har förändrats mycket genom åren. Jag var med på Älvsjötiden. Och berätta lite om hur modeveckan ser ut nu för alla lyssnare som inte känner till det. För det har ju förändrats väldigt, väldigt mycket.
Ja, det har förändrats jättemycket. Nej, men jag var också ute på Älvsjö, det var ju när jag jobbade på tidningarna. Men sen så startade man ju det här som jag jobbar på nu egentligen, Swedish Fashion Association, då, för att internationalisera branschen lite grann. Och sen så blev digitaliseringen också jätteviktigt. Så då blev modeveckan mer, ja det blev ett mer internationellt event helt enkelt. Man var inne i stan, man var på Berns och man var på i Kungsträdgården och det blev en ganska stor och viktig modevecka liksom i Europa. Och sen så tappade modeveckan lite grann. De här stora varumärkena blev jättestora och började visa i andra länder. Acne bland annat och många följde dem. Men sen nu på senare tiden, sen jag började med det här, och det var ju då faktiskt december 2019. Så vi kom nästan rakt in i pandemin i februari 2020. Då gjorde vi ingen modevecka den första säsongen, för då var allting lite upp och ner. Vi tillbringade all tid att försöka hjälpa företagen och få till de här stödpaketen så att det skulle funka för modebranschen. För vi jobbar så annorlunda än andra branscher. Man jobbar i en säsong fast det är nästa och man får betalt en säsong efter, ytterligare efter. Så det är
ju snurrigt.
Det är jättesnurrigt och så digitaliseringen har ju gått framåt hela sex år i tiden under det här året. Så det har ändrats jättemycket i branschen och man har även liksom stilen som man har ju påverkats. Även om vi ser att nu börjar ju modebranschen också världens bästa på att anpassa sig och uppdatera sig och förändra. Så att vi ser nu att de här myskläderna som man har med glädje då haft liksom mjukisbyxor här nu med teens liksom, och någon sån här typ lite bättre topp.
Tur att du inte ser min underdel nu då.
Du kör mysbrallor eller?
Ja, jag kör träningsleggings.
Ja, precis. Ja, men det är det jag gör. Men nu måste vi ge oss ut, så nu måste vi plötsligt ha skor och liksom byxor och kjolar.
Ut i människobyn.
Och nu dessutom, innan de började hota med de här nya restriktionerna för den här dumma nya versionen, så trodde vi också att vi skulle gå på julfest och sådana saker. Nu har ju en del julfester hänt, men många är ju inställda. Så allt har förändrats. Så modeveckan har förändrats ganska mycket. Så vi inledde det här med att på något sätt för att försöka stödja varumärkena, så gjorde vi en digital modevecka för att det skulle bli något inledningsvis. Och det var faktiskt inte alls dumt, utan då blev vi, för Sverige är också jätteduktiga på teknologi, på innovation, så vi gjorde faktiskt en riktigt vass digital modevecka som fick ganska stor traction liksom internationellt.
Kul!
Ja, vi gjorde liksom, de flesta la ut massa olika digitala visningar, vi gjorde som en studio, så vi gjorde som en broadcast från en studio med värdar och så här, jättekul bara. Så gjorde vi första säsongen, och sen så hade vi andra säsongen, så var det Då hade det verkligen stängt ner. Då var det dystert. Det var i februari 2021. Och då var det liksom, då kunde man nästan inte göra någonting, utan det var utomhus eller digitalt.
Just det.
Så den var lite dyster. Men vi gjorde den. Vi drev ändå igenom det här och hade ytterligare en studio. Lyckades få till lite street style som vi hade arrangerat då på. Så att det såg ut som att det hände någonting i Stockholm i alla fall. För de som tittade på plattformen. Och sen så... Men nu i augusti sen, då kunde vi äntligen ta in press. Så då gjorde vi en hybridvecka. Och inledningsvis så skulle det vara massor av press från Storbritannien och från Europa och från USA och även Asien. Men sen så stängde de gränserna och slutade med att, i alla fall, att vi hade några från Europa och framförallt amerikaner, men ingen från Storbritannien. Då hade vi jättebra titlar som skulle komma hit, men det funkade inte. Men det blev ändå jättebra och vi ökade våra event och våra medieresultat, som man kallar det för då, över 10 gånger från första gången. Så vi är jättenöjda med ändå utvecklingen. Och det känns som att man måste ändå, även om man, det pågår en stor debatt om modeveckor, det här med att resa och liksom göra stora produktioner och sådär. Men det gör vi inte riktigt här i Sverige, utan vi har gjort liksom en lite smartare modevecka som vi också har fått väldigt mycket uppmärksamhet för, just och speciellt då av utländska media. Där vi har gjort en lite tajtare och lite tydligare story. Vi har liksom visat det nya normala, på väg mot det här nya normala. Så vi har visat vad vi gör vad det gäller hållbarhet. Vi har inte bara pratat om det och publicerat massa manifest hit och dit. Utan vi har visat de alternativa affärsmodellerna som är cirkulära. Vi har visat vad alla varumärken gör. Och vi ligger verkligen i framkant inom alla de här områdena. Så det har varit otroligt uppskattat. Men just i Sverige så har vi faktiskt ett problem med press. För här verkar det vara en sån här konstig, att man ska liksom kritisera modepressen eller modevarumärkena väldigt mycket, trots att de faktiskt är ledande i, alltså globalt. Vad det gäller
och kritiserar, menar du, hållbarhets, att de tillverkar på fel sätt?
Det är stora utsläpp och så här. Det är det ju också verkligen. Men alltså, vår, och speciellt de svenska, gör ju allt de kan för att göra det här bättre. Så det är lite orättvist. Jag hoppas att man vaknar till och liksom att det är okej att gilla mode. Att det är okej att skriva positivt om mode och prata positivt om mode framöver. Men vi är ändå jättenöjda, för det känns som att, och ibland så är det ju så i Sverige också, att man måste bli liksom lite, man måste slå utomlands innan man blir betrodd i Sverige. Vi är ett litet land här och vi är lite osäkra på det sättet.
Men vi har väldigt bra designers.
Vi är grymma designers.
Men hur ser den utländska modehusen, hur ser de på svenska designers och svensk mode? Är vi tråkiga? Sticker vi ut? Är vi duktiga? Är vi kreativa?
Nej, de tycker nog att så, det beror på vilka man, om man liksom high fashion. Men då, men vi har ju, Acne är ju med där i högst upp liksom ändå. Acne Studios i den ligan. Totem har gjort en blixt utveckling. De är jättemycket grymma digitala, jättestora i Asien. H&M är fortfarande stora. Vi omsätter ju, om man jämför med våra grannländer till exempel, så omsätter vi ungefär 8 gånger mer här i Sverige än i Danmark till exempel, som anses vara ett underland. Men, och 60% av det är H&M, så det är mycket H&M. Men H&M leder också utvecklingen vad det gäller hållbarhet på många sätt. Samtidigt som att de producerar jättemycket kläder. Så det är både och där, men de gör väldigt mycket bra.
Jag sätter på med H&M för din skull idag.
Oh,
och då ska vi säga att H&M, det har vänt på den. och ja. Öppnat knappen för annars. Men jag måste säga, och det är verkligen inte för att låta inställsam, men H&M har ju varit min hovleverantör i alla år. Jag tycker de är helt överlägsna. Så nu har jag köpt aktier och H&M också.
Ja, bra.
Men du, jag måste, mig behöver du inte övertala. Jag måste berätta en rolig parentes bara om det här med att jobba i fel säsong. Och det blir ju väldigt tydligt när man modellar. Då får man ju alltid ha kalla kläder på sig när det är varmt och tvärtom. Alltså mitt värsta var ett underklädesmode för Aftonbladet. Skulle vi fota utomhus i 11 minusgrader och snö. Det blev väldigt coola bilder, men jag blev väldigt sjuk. Det var så jävla kallt. Och sen så blev jag jätteglad när min tyska agentur ringde och sa "Oh, Shirin, you're finally booked for polo." Jag bara, oh my god, jag är bokad för Ralph Lauren. Wow! Och vet du, det tog flera dagar när jag fattade att det var inte alls Ralph Lauren polo. Det är nämligen, nej, så bra var det inte. Det här var alltså mitt i sommaren i juli. Det var motorcykelställ.
Okay.
Som skulle fotas på Mallorca i juli.
Alltså,
det var helt stört. Det bara det forsade svett under den här. Men det är ju så det är. Det är ju helt galet. Fleecetröja på sommaren och jättefina.
Alltså, jag tycker ändå liksom att jag tror ändå att det här blir bättre, för att jag har ju varit på oändliga plåtningar, men jag tycker ändå liksom att modeller idag har lite bättre, med lite mer pondus i branschen ändå. Det har blivit att liksom, det är affärskvinnor och män idag mycket mer än... Så jag tror att man har lite större rättigheter. Liksom. Man kanske uttalar sig lite mer också om sina rättigheter, tror jag, än vad man gjorde förr.
Jag känner de som kommer långt är ju det. Alltså de som blir stora har ju... Men,
för att det är inte klokt.
Nej, men det är helt...
Folk. Ja.
Allt för konsten, som jag brukar säga. Men hur hamnade du i modebranschen, Katarina?
Nej, men jag gjorde det då. Jag ville alltid bli utrikeskorrespondent. Min idol var Katie Eady. Hon var alltid så här on the front lines, en brittisk tuff kvinna. Hon har skrivit en bok faktiskt som handlar om det här livet. The Kindness of Strangers heter den. Hon fick alltid hjälp. Liksom, var hon var på sina konstiga ställen, så fick hon alltid hjälp att få en lokal. Och det har hon skrivit om, och sina äventyr. Men sen så kom jag faktiskt inte in på journalisthögskolan när jag sökte första gången. Direkt efter gymnasiet. För det var jättehöga snitt och man skulle ha arbetslivserfarenhet. Och det var liksom... Så att då var min bästis i London. Hon hade börjat plugga till designer. Och sa, kan du inte bara gå på den här skolan? Här kan du liksom... Det var en kurs om London College of Printing. Jag hade tillsammans med London College of Fashion som handlade om modejournalistik.
Fortfarande journalistik, men inte riktigt ämnet.
Ja, jag tänkte att säga, men ja. Och det lät ju kul att åka till London då, när jag var liksom 18 år. Så då gjorde jag det. Och sen så fick jag jobb då på L direkt efter. Då startade vi L liksom, efter det.
Wow! Vilket bra första jobb.
Ja, det var ju fantastiskt. Så då men det var inte så många som hade den här typen av utbildning. Jag tror jag var den andra svensken där då.
Och vad hade du då för utbildning? Vad hette den?
Ja, men då hade jag liksom en BA i Fashion Journal. Liksom. Och då hade jag journalistik. Det var liksom, och sen fick jag lära mig modehistoria och alla såna här grejer också.
Det var spännande.
Ja, det var ganska kul. Så på den vägen. Och sen har jag jobbat i modebranschen liksom, ständigt. Ja.
Wow. Ja, det är ett tag alltså.
Ja.
Ja, du sa tidigare innan vi började rulla här, så sa du så här, jag tror jag har gjort allting som går att göra i modebranschen.
Ja, nästan. Eller, kanske inte riktigt allt, men mycket.
Men om du får ta med dig några riktiga så här guldkorn från alla dina jobb, någon rolig plåtning, någon bra fantastisk fotograf eller modell eller någon destination, några så här minnen, för jag har ju mina minnen där man så här verkligen ömmar om lite extra.
Ja, men vilka är dina minnen? Har du något som du... Liksom.
Ja, men jag har ju
en del av mig i för sig. Ja,
nej, precis, men jag kan dela med mig av den, för den drar jag alltid, för eller jag har flera faktiskt, men den mest häftiga var när jag skulle ha huvudrollen i en reklamfilm för Saab. Det var ett sånt jäkla stort team. Det var så häftigt att få vara med. Vi var 90 personer i teamet. Så var det jag och en annan modellen som heter Lotta. Och vi skulle ha Thelma Louise-tema. Och vi filmade i Sydafrika. 10 dagar filmade vi. Sen som, ja, du vet hur det är. Det ska ändå bara bli 40 sekunder. Men i alla fall. Eller vi filmade några dagar. Vi var borta 10 dagar. Och sen skulle vi stillbild. Och det var bara så häftig upplevelse. alla dessa människor, svensk produktionsbolag, sydafrikansk produktionsbolag, avspärrade vägar ute på landet, fantastisk catering. Alltså helt osannolik. Har man inte varit i Sydafrika så kan man åka dit bara för matens skull. Det var jäkligt häftigt och fantastiskt team. Och de hade flugit in folk från... regissören var norrman, bodde i London. Stylisten var, flög in från Australien. Stillbildsfotografen från Frankrike. Alltså man har liksom handplockat riktigt bra människor och en riktigt bra produktion. Så det var fantastiskt minne att få vara i Sydafrika. Och vi bodde på någon vingård och de spenderade ju alldeles mycket pengar på den här produktionen. Men det var en sån häftig upplevelse att få vara med.
Och så roligt att du uppskattade det också. Ja, men, det är inte alltid alla gör det.
Men jo, det alltså varenda resa har jag varit så sjukt tacksam. Enda gången jag tyckte att det varit lite så här småtråkigt när man står på så här par tio minuter i Borås och bara fotar 40 kjolar, 40 toppar, 40, och så får man knappt röra sig för att det...
Men
annars är så tacksam för alla resor, alltså Barbados och Thailand och Portugal, alltså jobbigt kan det vara liksom.
Ja, hur svårt kan det vara? Ja,
men det är vårt jobb, det måste jag säga. Alltså, det är ju liksom upp 4:30 och så är det 15 timmars dagar och så kör man på sådär 15 dagar i sträck. Det är ju inte sådär jättefluffigt liksom. Men det är, om man öppnar ögonen och ser till vad det är, så är det ju fantastiskt att få den möjligheten. Men det är ju jävligt slitigt. Det ska ju ingen ta ifrån
honom. Ja, det är ju det år efter år sådär. Verkligen.
Men nu var det du som skulle svara.
Ja, men mina gånger, jag vet inte vad. Alltså, när jag började så tyckte jag det var så spännande då förstås med L och sådär. Det var ganska roligt också i början, för det fanns ju inte så många L på den tiden. Så vi hade ju väldigt så här, bra, vi blev väldigt välbehandlade. Fick jobba med väldigt, väldigt stora fotografer hela tiden. Jag jobbade med massa sådana här modellerna. Kunde vara liksom Monica Bellucci eller Claudia Schiffer och sådana stora fotografer. Det var liksom, det var ju så spännande. Men jag på något sätt, jag hade ju inte varit med förut, så jag fattade ju inte heller hur märkvärdigt allt var. Men det kunde jag ju se eftersom alla blev så stora på något sätt. Men vi var... Svenska Elle var viktig liksom på den tiden då. Nu vi har ju tidningarna en hel, liksom inga resurser nästan om man är... Vi var alltid team på 15-20 personer. Nu är man 4 tror jag.
Mm.
På tidningarna, för det finns så lite pengar. Det har ju ersatt så mycket av... Det här var ju liksom typ för internet. Jag kommer ihåg, de kom in och tränade oss med dator. Vi hade så här elektriska skrivmaskiner. Vi bara, men gud, det där blir ju ingenting.
Det är bara en fluga.
Ja, det ska det vara värt det liksom. Så det var, nej, men jag tyckte det var så spännande. Jag blev vägskickad själv liksom till Los Angeles och till alla möjliga, som du säger, Barbados, Miami. Man var liksom överallt och gick på de här visningarna. Jag tyckte det var så otroligt spännande. Jag tyckte allt var, jag var inte så gammal, jag tyckte det var så spännande liksom alltihopa. Så det var ju supermaxat. Men sen fick jag barn och då gick det inte att resa riktigt på det här sättet. Jag kommer ihåg att jag var så tacksam att man började sända liksom visningar och sådär digitalt. Man kunde liksom gå in på style.com och kolla visningar hemifrån också. Så behöver man ju inte åka till alla länder. Annars åkte man liksom till New York, Paris, Milano och London på den tiden. Men det var ju också jättekul alltihop. Det var faktiskt hur kul som helst. Men sen så fick jag barn och då funkade inte det lika bra. Så då jobbade jag, och så jobbade jag på Damernas Värld och så var jag modechef där under en tid och drev liksom modesidorna och guldknappen och massa grejer. Men sen hände en massa grejer. Vår chefredaktör fick sparken och massa sådana grejer. Så att jag började på H&M i alla fall. Jag fick erbjudande att börja på H&M som ansvarig för mode-PR globalt. Och då tänkte jag, ja, det kan jag väl testa liksom.
Det låter ju som en jävligt rolig tjänst bara så där innan man förstår vad det innebär. Men...
Ja, men det var inte riktigt min grej. Alltså, sen, där hade jag också en sån här guldkund. Den första... Stora, för då gjorde man så här stora visningar. Då gjorde vi en visning i Central Park. Det var jättecoolt.
Oh my God.
Det var spännande. Och då var det, så här, det var också så här maxat. Och John Legend och Kanye West liksom underhöll. Jag kommer ihåg när vi tränade. Jag bara, men gud, det är helt sjukt. Vi är här i Central Park. Och nu ska vi ha visning här. Och de sitter här liksom och spelar lite grann medan vi håller på.
Nyp med armen.
Ja, det var också så här maxat. Men så det var kul, men annars tycker jag faktiskt mina bästa minnen, och sen har det ju varit jättekul det här med hållbarhet och sätta igång med det, och det har ju varit, det har ju liksom runnit så mycket för det var jättekul att vara i London nu och jobba med alla team, för när man jobbar lokalt så då jobbar man med alla funktioner, med alla från expansion liksom till butikerna, till alla, och det är ju superkul verkligen att jobba med teamen, och det är det faktiskt som är min stora behållning av, måste jag säga, som är, och nu är det såklart kul med modeveckan och allt sånt där, men det som har varit största barn, det är ändå det här teamworket liksom, det är de här människorna som man ändå har jobbat med och som man har haft, det är det jag tycker är kul egentligen, så därför är ju, nu har vi ju väldigt lite team. Så det är lite tråkigt just här och nu, men annars är det är liksom roligt med modebranschen, för att det är väldigt förändligt. Man är väldigt spinnig på något sätt, att man liksom är öppen för förändringar, man är öppen för att testa saker, men ingen är liksom, det är väldigt få som är tröga, så på det sättet blir det väldigt kul liksom att jobba i den här branschen, för att det är lite full fart hela tiden.
Ja, det är kul människor. Alltså jag älskar att komma till studion och alla liksom, alltså det är alltid glatt.
Ja, det är lite glatt. Det är ju mycket, många speciella människor också.
Men det... ja, det kan jag skriva under på också. Men jag gärna lite fler sådana där jobb under åren, om det är någon som hör här nu.
Ja.
Ja, vad roligt.
Det är kul. Ja, så jag vet inte om det är några speciella guldkurser, men jag tycker liksom de här, när man
Central Park, annat. John Legend, det låter ju jävligt coolt.
Ja, men det var ju coolt. Men sen har jag också varit kul, jag var ju som talesperson i många år då, när vi hade satt igång det här Conscious, som det heter då på H&M.
Ja, det finns en story bakom det.
Ja, men precis. Ja, men det började ju med, det började egentligen när vi höll på med trendgruppen då. Då var det faktiskt när den här hemska grejen hände i Khao Lak, den här
tsunamin,
precis. Mm. Och då var det faktiskt en hel familj, en hopgift familj dessutom. Så mamma och pappa och barn från två olika äktenskap liksom, som jag aldrig kom hem i samma hus som jag. Så, och det var ju fler som hade liksom drabbats och som hade hört om det här. Och att vi bara, men gud, måste vi liksom, det här är ändå så här, det här är climate change. Nu måste vi börja jobba med det här i designprocessen. Och då började vi liksom utbilda oss och utbilda alla på inköp och började jobba med materialen och satte mål och sådär. Så det var egentligen så det började, men sen blev det jättestort. Och då var jag som sagt talesperson under ganska många år. Och då, det var också jättekul, då fick jag åka precis överallt till allt. För då, under den perioden så öppnade man också många nya marknader med H&M. Så det var ju otroligt fantastiskt att komma och träffa alla de här lokala teamen och lokala press överallt. Och liksom allt från Malaysia till Sydafrika och Thailand och liksom typ... Ungern, vet jag inte om det var, men alltså det var ju alla möjliga länder, man kommer inte ihåg vad man var till slut, men det var jättespännande. Det var väldigt roligt att träffa olika kulturer och sådär.
Nej, men var du lite så här pionjär inom hållbart mode då efter tsunamin, eller kan du ta på dig den
H&M
rollen?
Var det. H&M
jag var det.
Jag var inte det själv, men det blev ett vårt team liksom. Ja, vi, H&M var absolut pionjärer. H&M var ju bland de första, alltså H&M, det var innan jag började, men de var ju nästan först med att ha en code of conduct 1997.
Och vad innebär det då?
Det är en uppförandekod. Så det handlar jättemycket om att man inte ska ha då barnarbete, att man ska ha levnadslöner, att man ska ha säkra arbetsförhållanden och så vidare. Så det har ju H&M jobbat jättemycket med. Men, och faktiskt när jag jobbade på tidningen så gjorde de faktiskt också en kollektion av ekologisk bomull.
Mm.
Som var lite ful och hette Nature Calling. För på den tiden fanns det inte så mycket hållbara material. Utan det var så att då fick man färga in med de färger som gick liksom i nya kemikalierestriktioner. Och då blev det lite så här tråkiga färger. Och namnet och Nature Calling, det var uppenbart då liksom att de flesta var svenskar då på det kontoret. Och kanske inte förstod liksom innebörden av det namnet. Och så här. Det var ju ganska roligt. Men vi skrev i alla fall om det på tidningen. För det var lite nytt då. Men det var ju ännu tidigare. Det var 1995. Men sen gjorde man inte så mycket mer. Utan det var egentligen det stora liksom att man började att man började ställa om. Det var egentligen från typ 2006-2007. 2007 kom ju den första Conscious-kollektionen ut, som inte hette Conscious då. Det hade vi inte döpt det, men då var den första liksom av ekobomull som var fin, som var mode.
Men jag måste bara flika in där, för man, och jag är också för det om jag kan köpa ekologiskt eller det som är liksom, finns en liten annan tanke bakom. Och det här har jag bara läst någonstans eller hört. Det här med hållbart mode och ekologiskt bomull och allt sånt där. Och jag har bara hört att liksom det tar ännu mera vattenresurser, ännu mera moment, ännu mer liksom att det faktiskt inte är så miljövänligt. Liksom, vad är det för kriterier som ett plagg ska uppfylla för att det ska kallas för hållbart?
Ja, men det finns, man kan inte helt kalla det för hållbart. Men vad det handlar om ekologiskt, finns olika typer av hållbar bomull. Bomull är det största problemet, för bomull är liksom en ganska söt blomma.
Mm.
Den drar till sig väldigt mycket insekter, skadeinsekter.
Du menar söt som...
Som alltså, god, ja precis. De gillar den. Så att då kan man... Och då kräver det mycket kemikalier då, för att de inte ska äta upp bomullen, liksom, de här små insekterna som man ska få en skörd. Men man kan ju ha andra metoder då. Och man kan, och det tar ett tag att ställa om också faktiskt, från konventionellt odlad bomull till ekologisk bomull. Men man kan göra då till exempel det att man kan ju plantera då som något som kallas intercrops, alltså andra växter som blommar lite tidigare än de här bomullsplantorna, så att insekterna ger sig på dem istället, så att det blir liksom ett alternativ då till den här goda bomullen till exempel.
Intressant.
Och man kan vattna på olika sätt, man kan vattna underifrån till exempel. Mm. Så att, och det kan vara jättebra. Och så kan man ju se till då att de här personerna som arbetar med bomullen inte arbetar med de här ganska skadliga kemikalierna. Mm. För det är det som är lite, liksom, plus att det är jätteskadligt för jorden. Det är skadligt på väldigt många plan och vi använder väldigt mycket bomull, så det är viktigt att man gör om det här. Men det finns ju också sån bomull som har, liksom, som har lite lägre påverkan, eller ganska mycket lägre påverkan, som heter Better Cotton Initiative BCI-bomull. Och så finns det alla möjliga olika versioner, men konventionell bomull är faktiskt inte så himla bra. Men sen så är det bra om man har, eftersom bomull är, har lite påverkan överhuvudtaget och liksom är, det är väldigt skönt att plagga på sig. Men det finns alternativ och man, det händer jättemycket inom materialutvecklingen. Så att cellulosa till exempel kan man använda och göra liknande bomullsmaterial av, och så återvinner man ju väldigt mycket nu. Man har ju blivit jätteduktig på att återvinna, så det är bra. Och det kommer hela tiden nya material. Tencel, cellulosa är liksom, det är tacksamt, vi har mycket skog här. Så det kan man göra saker av. Och man kan också återvinna, man kan blanda och återvinna. Kunde man inte förut, kunde man bara liksom återvinna från, direkt från bomull eller direkt från ull till exempel. Nu kan man återvinna blandmaterial också. Så att och polyester är ju, det finns jättefina återvunna polyester numera. Jag vet inte, den blus du har kanske är polyester.
Säkert, det är det.
Ja. Du är säkert återvunnen, för H&M har jättemycket hållbara material.
Tycker du att vi har kommit långt inom hållbarhet? För när
nu... Vi har kommit enormt långt. Ja. Alltså, det går inte att jämföra. När vi började, då började vi sätta mål så här, hur vi skulle jobba. I 5 år framöver skulle vi öka andelen mer hållbar bomull med 50% per år från tidigare mängd. Och idag så är ju hela till exempel H&M och säkert andra varumärken också bassortiment till exempel av mer hållbara material, vilket innebär att de är över 50% då ekologisk, återvunnen, lyocell eller FSC-certifierad, alltså hållbar cellulosa. Så det är ju en jättestor andel verkligen. Och, i år, och det har ju liksom blivit mer en hygienfaktor. Det var länge sedan och det var ju rätt dyrt också faktiskt att jobba med hållbara material. Dels så fanns det inte så mycket och sen så, fanns det inte liksom tillgängligheten som man kunde konvertera helt och hållet till hållbara material. För det var liksom, om det inte finns någon efterfrågan så finns det ingen produktion.
Nej.
Så det var jättemycket dyrare, men nu är det inte så mycket dyrare längre, utan nu är det liksom, nu är det verkligen tillgängligt. Och att de stora bolagen har drivit det här gör ju också att de mindre kan haka på. Och det finns liksom, det finns oändliga möjligheter faktiskt att jobba med hållbara material och hållbar produktion. Man har börjat med helt nya certifieringar också vad det gäller socialt, vad det gäller paketering, transport, tvätt. Råd höll på att jobba jättemycket med. Mm. Jag med återvinning, uthyrning. Alltså, det har gått
alla led.
Ja, helt
Gud, vad roligt att höra. Men du, jag måste ta en liten avstickare här. Vi måste dyka in i träningsvärlden här.
Just det.
Du har ju kastats in i en träningspodd.
Ja, jag vet. Jag har pratat om mode här ända tills nu. Liksom.
Nu, ja. Håll i dig. Nej, men jag tänkte ju så här, för det första Central Park när du var där och det var liksom helt galna dagar säkert. Hur får man en sån dag eller en sån vecka, eller ni var säkert där i 2-3 veckor. Hur får man en sån arbetsperiod och ändå liksom verka något hälsosam? Fanns det någon tid för att överhuvudtaget äta något annat än fast food på on the go eller någon form av träning, eller liksom hur överlever man såna där dagar?
Ja, men alltså jag har ju alltid yogat också typ sen 1985 eller sånt där, så det gör jag liksom. Och sen så brukar jag alltid, speciellt när jag är i stort sett, då går jag liksom överallt. Det är så tacksamt, speciellt när jag är så enkelt att hitta. Så då går jag och så äter jag inte kött. Så att då blir det automatiskt att man äter liksom, klart man kan äta ostmacka hela dagen i värsta fall. Mm. Eller pizza liksom. Men jag äter i alla fall, jag gillar att äta grönsaker, så jag äter ganska bra. Sen dricker jag vin, det är inte så bra. Jag röker inte, jag dricker kaffe.
Det är lite så plus minus, plus minus, plus minus. Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Ja, men jag kör 80-20-devisen och det låter som du gör också. Det funkar. Men det funkar bra. Man måste vara lite...
Ja, man måste liksom göra lite av allt. Nu älskar jag ju egentligen att simma och allt sånt där. Men det är inte att man får till. Men går kan man ju alltid göra. Jag springer inte. Jag är jättedålig att springa.
Vadå dålig på att springa? För att du tycker inte att det är kul? Eller för att du...
Jag tycker inte att jag orkar särskilt bra. Liksom. Jag tycker jag ibland intervaller och sådär. Och så tycker jag liksom, alltså gör det som lite tråkigt. Och då, jag tycker det är tråkigt att springa långsamt. Och så orkar jag inte springa fort. Och då blir det...
Och då tänker du så här, skiter i det.
Ja, då går jag fort istället. Så tycker jag liksom att ja, det här är också bra.
Ja, för du är väldigt lång också. Så det går, tar väl inte så lång tid?
Nej, absolut inte. Jag går jättefort.
Så hur lång är du?
1,76.
Ja, det är ju längre. Nej, jag är 1,73.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är också långt.
Men du, okej, okay, så hur ser, alla gäster får ju nämligen frågan hur deras morgonrutiner ser ut. Hur ser dina morgnar ut, Katarina? En vanlig Katarina-morgon.
Ja, men då i bästa fall, eller liksom säg att jag gör det då 4 dagar av 7. Mm. Så gör jag faktiskt ett kort yogaprogram på morgonen själv.
Vad är klockan då?
Och den är typ 6.30. Gör jag det, och då, men det är liksom typ en halvtimme. Det är inte att jag håller på en hel timme. Men jag gör ändå liksom ett program. Och då känns det lite bra. Och sen så jobbar jag. Sätter jag mig liksom, för nu jobbar jag hemma. För nu har jag så mycket sådana här teamsmöten och sånt där. Så nu vi har sån här öppen plats på kontoret.
Och du går direkt från alltså, sängen, yogamattan, datorn.
Nej, nästan. För det mesta har jag sett teamsmöten kanske vid 9. Det där. Så då brukar jag liksom ändå fixa till mig innan. Nej, det gör jag.
På överdelarna i kroppen i alla fall.
Jag duschar hela. För säkerhets skull. Nej, men då måste jag duscha till, liksom fixa till mig lite grann. Det gör jag innan det här. Och sen dricker jag kaffe då. Så äter jag då en toast med marmelad.
Jaha.
Det är min första grej efter alla. Jag tar enormt mycket kosttillskott innan. Och olika frön och såna här grejer.
Ja, apropå det här, huvudsponsorn i podden är Great Earth.
Ja, okej.
Okay. Så du kommer ju få beställa som en liten gåva, så kommer du få beställa kosttillskott, så du kan du fylla på ditt förråd nu här till jul.
Ja, men det är underbart.
Vad tar du för några då?
Jag tar chlorella, så tar jag olika sån hår och nagel. Just nu tar jag sån hårkontroll, heter det.
Ja.
Och sen tar jag homeopatmedel. Jag tar hodrosal just nu och så olika sån HBM3. Så jag har någonting som heter Nerto. Alltså jag tar jättemånga sådana här alltså hopatmedel. Jag tar säkert en sån här 30 tabletter per morgon. Alltså.
Shit, du är med. Jag har hittat min överman alltså.
Men de här chlorella tar man ju typ 10-12 stycken. Så det är mycket ju dem. Men, och sen så tar jag då olika sådana här linfrön tar jag. För att jag är i en ålder när jag behöver öka östrogenet.
Ah.
Och då hjälper det. Och det hjälper väldigt bra faktiskt. Jag har liksom inte känt av någonting.
Ingen klimakteriebesvär alls?
Nej, faktiskt inte alltså. Så det är ju faktiskt helt fantastiskt. Tror jag i alla fall. Jag vet inte om någon annan har tänkt att jag har blivit arga eller konstig. Men jag tror inte det.
Nej.
De här fröna har varit väldigt... Och det har varit liksom slaviskt. Jag tar så här 2 stora matskedar varje dag i vatten då som
får. Ja, du kör så. Ja, men då, då ska jag skicka några kosttillskott också som är specialanpassade för kvinnor med klimakteriet.
Ja, men det är bra. Och sen så, vad gör jag mer? Sen börjar jag jobba. Sen sitter jag för det mesta och jobbar liksom. Eller också så har jag möten. Ibland har jag möten på stan också, då går jag ut. Och ibland äter jag frukost ute också. Och då äter jag ofta croissant med kaffe.
Alltså din frukostvanor och fikavanor låter lite som att du har bott i England eller i Frankrike.
Ja, exakt. I England har jag bott i 13 år mitt vuxna liv.
Så att det... Du tog med de toasterna och croissantvanan hemma.
Jag mår också bra att äta lite bröd så här på morgonen. Alltså jag känner att det funkar för mig.
Jag dömer dig inte, Katarina. Nej. Jag bara konstaterar. Jag äter också det.
Ja, nej, jag tror inte att du dömer. Men jag försöker bara förklara liksom också. Så ibland jag tänkte, jag ska inte äta gluten. Men då mår jag liksom sämre. Så att jag tror att jag är... Min blodgrupp är säkert någon sån här odlare eller något sånt där jag fått förklarat för mig. Men sen att jag så har möten så kanske jag äter lunch ute eller också äter jag lunch hemma. Och då är jag ofta jättenyttig faktiskt. Så jag har såna här berry bowls och bananpannkakor och chia, inte chia men bovetegröt och såna här grejer. Och sen så jag äter mycket grönsaker liksom. Det gör jag överhuvudtaget. Jag älskar att äta grönsaker. Och sen försöker jag alltid gå en lång sväng då varje dag.
Du får in en lång sväng varje dag.
Jag får in en lag, jag går upp på Djurgården och så går jag. Eller också om jag ska på ett möte som ligger liksom en bit ifrån. På Söder till exempel, för jag bor på Östermalm. Då går jag dit och så går jag tillbaka. Då har jag ändå liksom gått en sväng.
Ja, det blir några kilometer.
Ja, det blir det.
Okej, okay, så du får in yoga och promenader. Så ganska lågintensiv träning.
Ja, det är sant. Och så gör jag pilates också. Det gör jag också 1-2 timmar om per vecka. Jag gör det med min engelska pilateslärare som skickar såna här länkar då till hans Zoom-klasser. Och det är jättebra för småmusklerna har jag upptäckt.
Kul! Men får du någon lite mer hård, alltså högintensiv träning?
Nej, men det är jag inte
får.
Det skulle jag behöva liksom. Styrka, det tycker jag ändå att jag får då med det här, med den här någorlunda.
Ja, men jag tänker mer, ja men precis. Ja, jag älskar
yoga. Jag gymmar ju inte.
Nej.
Det skulle jag säkert behöva, och jag skulle säkert behöva springa egentligen. När jag var ung, när jag var yngre i alla fall, så gjorde jag mycket såna här aerobics. Jag älskade att göra det.
Ja.
Men nu fick jag älska det med sån här musik. Men nu
jag var aerobicinstruktör på 80-talet, 80-90-talet. Alltså men visst var det lite kul? Alltså man skulle kanske ha så här vintage-studio.
Men det var ju bästa träningen.
Liksom. Ja, det var jävligt roligt.
Nu är det
såhär
power pump och... Ja, men kan du inte börja med det?
Ja.
Aerobics. Jaha,
du menar, då har jag i alla fall en kund.
Du har en stabil, du har en stadig kund. Jag tror många, men det är jätteroligt.
Och så kör vi bara vintage träningskläder, bara aerobics och bara 80-talsmusik. Det är
exakt, handband, det är ändå bästa musiken liksom. Ja, men ja men
kommer bara komma 70- och 60-talister.
Ja. Ja, men det är bra för oss.
Ja, ändå. Det är svinbra. Kommer du ihåg Step Upen då?
Nej, men Step Up är inte att jag gjorde. Jag körde det, jag älskade verkligen aerobics.
Grapevine, alla de här grejerna. V-steg, alltså det var så roligt.
Men gör det, jag tror även att de unga, allt går ju igen liksom.
Jag tror det är riktigt roligt.
Det. Ja, det är mycket roligare än de här flåsiga eller den soulcycle.
Body pump.
Det är säkert kul också. Ja, soulcycle kanske är kul i och för sig. Men det är ju bara, det är liksom, det är inte allsidig träning.
Om vi pratar träning så pratar vi träningskläder. Jag kommer ihåg när... H&M, det kanske ni har gjort, de gjorde länge, men när det verkligen slog igenom, jäklar vilka schyssta, snygga träningskläder, och tog in en ambassadör. Jag vet att ni tog in en av mina favoriter, jag tycker hon är jäkligt cool, australiensiskan Amanda Bisk tog ni in som eran
ambassadör.
Ja, ambassadör. Och vad hände där? Helt plötsligt så blev liksom, och Adidas tog in Stella McCartney, liksom helt plötsligt skulle coola designers in i träningsbranschen och tennismodet blev för helt plötsligt ett mode. Jag har spelat tennis i mitt liv, jag har aldrig haft något mode, men nu har jag fina klänningar och allt möjligt här. Vad hände där
det
liksom?
När
jag spelade
du spelar tennis liksom.
Tennis. Okay. Och jag spelar, när jag var ung så spelade jag ju bara i så här ja men du vet gamla klassiska shorts och sen så en gammal t-shirt och Stan Smith liksom. Men nu
är du fin liksom när
jag
spelar.
Men jag känner mig lite mer stylad på banan.
Ja, det är underbart.
Ja, men även så paddel. Och det är ju verkligen trendigt nu om man såg på de stora kvinnliga tennisspelarna när Serena och Venus Williams slog igenom. Det var ju, de var ju jättestora i helt plötsligt var det ju liksom coolt på banan med färger. Och, det har det ju aldrig varit förut.
Ja, men det är fantastiskt. Det var Sofia Hedström som är i New York, hon som springer maraton. Eller hennes 25 maraton. Hon har ju sprungit i klänning hela tiden och läppstift liksom. Det är jättehärligt. Det blir lite roligare då.
Ja.
Nej, men jag tror att det har ju blivit och särskilt nu på sista tiden tror jag. Nu har man ju kanske satsat lite mer på träningskläderna. För att det var väl så vitt jag har förstått i alla fall genom pandemin att man kanske inledningsvis åt godis liksom, men sen så har man ändå börjat röra sig. Och då är det väl det som man har ändå velat shoppa online. Liksom. Man har shoppat träningskläder istället för kostym liksom, eller arbetskläder.
Mm.
Ja, men, det har blivit stort.
Ja, men trenderna med träningskläder, det kom ju redan för, rätta mig om jag har fel, kanske 15-20 år sedan i alla fall, va?
Ja, men så kanske det var. Men det kanske har ökat mer på sista tiden på något sätt. Nej, men det är klart att det blir en stor grej med träningskläder. Liksom, det är lite status av schyssta träningskläder. Det är det verkligen.
Igår, hållbarhetstänket in i träningskläder också? Tänker man hela ledet här?
Ja. I allra högsta grad. Alltså, de som är leder, det är ju faktiskt Nike. Alltså Adidas. För att de jobbar ju mycket med samma material. Det är mycket, mycket lättare att liksom få till hela sortimentet av hållbar material när du jobbar med mest polyester, polyamid, det är väldigt lite bomull liksom. Väldigt lite ull, väldigt lite naturmaterial, det är jättelätt att konvertera. Så där, de ligger ju långt i framkant och de jobbar även med så här plastic from the ocean, det heter
ja, det är bra.
Just nu har jag kommit nu,
finns det ett namn för det eller?
Ja, det finns ett namn för det. Aha. Det är någonting som jag verkligen borde veta när jag håller på med så mycket, men i alla fall att man också rensar haven lite grann.
Ja, herregud.
Plast därifrån som Pharrell Williams har drivit jättemycket till exempel tillsammans med Adidas. Så att de ligger långt fram, så det är verkligen alltså, måste jag säga. Och vi är stora på outdoor och skidkläder här hemma och där, de ligger också Peak till exempel är jätteduktiga och många andra är jätteduktiga också, Haglöfs och Fjällräven och allihopa. De är grymma faktiskt för hållbarhet. Klättermusen, Houdini, fantastiska outdoor-märken som verkligen jobbar med hållbarhet på ett seriöst sätt. Jag kan nämna fler. H&M förstås. Liksom.
Såklart.
H&M har hållbarhet i allt.
Men du, jag nämnde ordet vintage förut. Jag kollade på Nyhetsmorgon i morse och då var det deras kvinnliga filmrecensent. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Jättesatt med kort blont hår. Och då hade hon dragit parallellen mode och tv-serier. Och vintage. Och då hade hon tagit så satt upp olika skyltdockor med olika tv-serier. Det var skitkul. Nu kommer jag inte ens ihåg vilka serier det var, men det var liksom olika, det var 20-tal, 50-tal, 70-tal och sådär.
Ja.
Först måste jag fråga, vad liksom innebär vintage? För jag tror att många slänger sig med det uttrycket fast som inte riktigt vet vad det betyder. Berätta. Nej.
Vintage ska ju vara, det är motsvarigheten till antikt liksom, vad gäller möbler och andra föremål. Så vintage ska ju egentligen vara någonting som idag kanske 70-tal kan, från 70-tal kan ju typ anses som vintage liksom, och neråt då i 60, 50 och så vidare. Men 70-tal, så beror det lite grann på vad det är också. Vintage är ju, det har ju en lite högre kvalitet. Alltså det är samma sak som antikvitet. Det har en högre kvalitet än second hand. Du kan ju få second hand också från 50-talet. Men vintage 50-tal, då är det kanske från ett modehus eller
mycket handsytt och mycket fina tyger. Ja,
exakt. Så det är lite så. Det är lite finare skulle jag vilja säga. Men och kanske ofta från ett modehus, men vintage kan också bara vara att det kan till och med vara liksom från en kedja, att det var bland de första kollektionerna som man kanske gjorde på ett visst sätt. Kanske H&M, och H&M var bland de första som gjorde klänningar off the peg liksom, innan så kanske man skräddarsydde dem eller sydde själv. Nu kunde man få mode liksom på, det kan också vara, anses vara vintage kanske. Man gjorde det inte på löpande band på den tiden.
Ja, men det var så kul tänk, och Steffa hade en stor morgonrock på sig och han blev inspirerad från Downton Abbey och hon den här filmexperten hade på sig någon cool klänning, men det var en ganska kul inslag. Men du, om du skulle, för det första, följer du någon Netflix-serie?
Ja, men jag är lite dålig faktiskt på att följa Netflix-serie. Den jag såg på sist var faktiskt jätteknasig, så på Goop. Jag har sett Downton Abbey. Och jag har sett på, vad heter det, Little Lies, vad heter den? Någonting.
Små, Big Little Lies.
Big Little Lies, precis. Och så har jag säkert sett några andra också, men jag har inte sett så många serier. Men nu såg jag sist den här Goop med Gwyneth Paltrow, det var ju faktiskt jätteroligt. Har du sett den?
Nej, men jag älskar Gwyneth Paltrow.
Ja, men det var ju så roligt ändå att de ställde upp allt, det är helt galet. Men det, annars vill jag inte, och det var väl inte så modeintressant liksom. Men det är ju, om det är någon som har varit intressant på det sättet. Liksom.
Ja, om du fick välja att vara någon från någon serie, vem skulle du vara då?
Åh, vad roligt. Ja, men gud, den skulle jag välja då. Men Mad Men var ju grymt liksom. Det var ju väldigt kul från alla tidsåldrar. För det var ju så träffsäkert liksom, tycker jag.
Jag har ju nördat in mig på Suits. Jag har ju sett hela den. Det är 9 säsonger jag har sett 2 gånger.
Vad har de på sig
då? Nu går ju inte jag klädd så, men det är ju liksom, det är ju otroligt inspirerande, otroligt kvinnligt, otroligt jävligt läckert. Du som gillar mode ska kolla där. Alltså genomgående har de sjukt höga stilettklackar. Och alla går jättesnyggt i dem. Och sen så mycket pennkjolar.
Ja, det är snyggt. Men
det är skitsnyggt. Alltså, alltså det är som en hel modeshow hela serien. Nej, och killarna är snygga. Alltså det är bara så här stilrent. Killarna är snygga kostymer och tjejerna i tvådelat eller i klänningar. Men otroligt, otroligt stilrent. Ja, du kommer gilla den.
Det är kanske den jag måste se. Men jag har inte, är det många säsonger?
Ja, bara 9.
För det är hemskt det där,
16 jag... avsnitt. Nej, men jag blir besatt, det går inte.
Ja, men och då hinner jag inte så mycket annat.
Nej,
så
jag
får vänta med det till sen. Men du ska jag komma ihåg att det är...
Men du ska kolla på modet där bara. Alltså, man blir ju så här, men shit, alltså jag som jobbar med träning, jag kan inte springa omkring i stilettklackar. Men jag ska träffa en kompis i eftermiddag, så då kanske jag får sätta på mig högklackat i alla fall.
Ja. Men det är så tråkigt väder. Om du ska träffas hemma så...
Nej,
det är svårt faktiskt.
Men du, om du... Men du, Katarina, om du fick ändra någonting i dina livsstilsvanor eller dina träningsvanor, vad skulle det vara?
Ja, men det skulle inte vara så svårt om jag skulle vilja ändra. Det finns ju många saker att ta tag i. Jag skulle till exempel, jag skulle gå upp lite tidigare, jag skulle gå upp en halvtimme tidigare, så skulle jag gå ut och liksom gå ut och gå direkt på morgonen. Det gjorde jag ett tag när jag hade en kompis, faktiskt en kollega på H&M. Vi träffades varje dag så klockan 6. Och det var ju perfekt faktiskt att börja så här, bara göra den här, liksom komma ut och sen, ja, det blev på något sätt en bättre dag. Och så har jag också varit så här, så att jag har gått och yogat på Yoga Yama, och då har jag också haft en kompis som jag träffat där varje morgon klockan 7. Mm. Sådana där grejer, och jag, det är bra för mig att ha någon som liksom står och väntar. Men sen av olika anledningar så har vi liksom inte hållit igång, men det har vi gjort under vissa år. Och så, nej, men det beror lite grann också på hur man, när jag bodde i London, för då bodde jag liksom så att jag kunde gå genom parken. Det tog mig typ 45 minuter att komma till jobbet och 45 minuter tillbaka. Så det var också perfekt. Då gick jag liksom en halv timme snabbt per dag och yogade ofta på lunchen. För då det, så det är liksom jättemycket som beror på, det här hemarbetet har inte varit liksom gynnsamt egentligen, som vi har haft nu på sista tiden. Jag skulle vilja se till så att jag liksom... kom ut på morgnarna, och så kanske att jag gjorde, jag skulle, det är klart jag skulle behöva gymma igen. Jag gjorde det under en period också med PT, det var jättebra. Jag märkte det på en gång liksom. Men jag tycker att det är väldigt tråkigt att gå på gym.
Alltså, man behöver inte gå på gym. Jag går nästan aldrig på gym längre. Jag kör mycket hemmaträning.
Ja, men med vikter då eller?
Ja, men jag har mina kettlebells och gummiband och sånt där. Så kan jag gå någon gång på gym bara för att få lite extra, alltså kanske en gång varannan vecka. Alltså för att lägga på lite extra...
Ja.
Tyngd som inte går att få till, liksom, som med knäböj till exempel, för att liksom skicka upp lite vikter.
Jag kanske skulle du jobbar ju som PT då, jag kanske ska be att anlita dig och få ett program.
Inte. Ja, det kan vi lösa.
Ja.
Men du, sen så har du har ju vurmat för det här med hållbarhet, och till slut så startade du till och med ett eget märke som heter Midby Studios.
Berätta om det. Det är lite sovande just nu.
Ja, det är lite sovande. Men det var det bara t-shirtar eller var det...
Ja, det var bara t-shirtar faktiskt. Men det var liksom olika modeller. Det var inte bara vanliga t-shirtar. Det var liksom, någon var båtringad, en annan hade en sån här polkarm och lite cool fin hals, och en annan var djupdring. Alltså alla hade liksom någon... Någon annan var så här lång och lite smal, så 70-tal som man kunde ha utanpå. Alltså det var, alla hade sin egen lilla modell. Så att det var lite mer än t-shirtar, men ändå t-shirtar. Och då ville jag ville liksom göra ett varumärke där utan kompromiss, att det var så här superhållbart från början till slut. Men lite roligare och liksom, för en kund som inte ville handla, som ville handla liksom lite, vad ska man säga, lite mer
mindful.
Ja, det kan man göra liksom på kedjor och från andra också, men som kanske ville liksom ha just de här modellerna också, för jag tyckte inte de fanns riktigt. Så gjorde jag, och sen så, men då var det när man började så här litet, och då jag tog inte investerare så att jag investerade själv, och då i alla fall så fick jag ett tag på några producenter som var så här 100% med precis allting, med infärgning, material, med kemikalier, med vatten, energi, liksom allt var så här maxat. Men de var ju förstås då jätte liksom populära, alltså att de hela tiden fick de repeat orders från sina som är stora varumärkena som de jobbade med, typ från allt från Ralph Lauren till Benetton och sådana som också hade någon sån här special hållbar linje liksom. Så jag fick ju hela tiden förseningar. Så jag åkte fram och tillbaka till Portugal hela tiden och liksom bönade och bad att de skulle göra min lilla lott. Liksom.
Din lilla serie.
Min lilla serie. Så det blev och till slut, och det var faktiskt jättebesvärligt allt där, att det var så försenat och ganska svårt att få till. Liksom. Så att när jag blev erbjuden det här jobbet då, som jag blev lite efter, jag kanske, när jag hade kämpat med det här då, ungefär ett år, så tänkte jag, men gud vad skönt, och då kanske jag kan vara här på sidan och då kan jag ändå, nej men det kändes som att det, och det kändes så roligt med det här jobbet på något sätt. Det var inte lika roligt att starta eget varumärke som jag hade trott, helt enkelt. Men jag hade alltid tänkt att jag skulle göra det, så jag kom fortfarande glad att jag gjorde. Ja, det är mycket slit. Och jag tror inte man ska göra det ensam, man ska göra några stycken.
Mm.
Men ibland är det bra också att göra saker som man hade tänkt, så att man har gjort dem. Och sen kan man liksom, ska man lära sig av erfarenheterna och göra det lite bättre nästa gång, eller lägga det bakom sig. Det får man se.
Det gjorde det i alla fall. Det ligger och vilar. Kanske går att bara skaka liv i. Men du, om man säger trender då, ser du några trender på träningsklädesfronten?
När man ser just nu så är det väldigt mycket så här kviltat liksom.
Även på träningskläder?
Ja, på sån här outdoor sportkläder i alla fall. Ah. Kanske inte så här som man går och gymmar med, men Nej. Det är viktigt att man klär på sig lite mer, känns det som. Att man jobbar inte så mycket lager på lager, man verkar jobba mer med liksom, mer värderat och kviltat. Och det är ganska, men byxor eller möjliga grejer finns det som verkar, som jag tycker verkar ett skönt. Så det. Jag har skickat efter några som såg bra ut. Det är så skönt ut att liksom vara ute och promenera och kunna springa i dem. Mm-hmm. Men annars är det väl, ja, det har varit mycket också bara magar ett tag. Det är lite speciellt, men det är samtidigt så är det högre.
Hoppas det försvinner. Försvinner de bara magarna snart, eller?
Hoppas det. Det är liksom, det är en speciell kategori också. Men annars är det mycket höga midjor. Och det är ganska skönt. Det är jättebra när man tränar att det inte är låga.
Det är jätteskönt. Alla mina låga byxor, men så sköna. Och så har man ändå så möjligheten att vika ner om man vill. Och sen får man väldigt snygg midja när man har hög midja.
Ja.
Man får helt plötsligt former.
Precis, framifrån. Man kanske får lång bak.
Det har jag ändå, så det gör inget. Jag kan inte göra så mycket.
Men den sitter inte så stor roll. Det är de bakom. men jag tycker också det. Jag älskar de här höga midjorna. Och sen är det väl, men annars är det väl i allmänhet så är ju alla silhuetter är lite, liksom, är lite ledigare. Men just vad gäller yogakläder och sådär så är det ju ändå liksom lite tajta och åtsittande grejer. Men vad som, jag tycker ofta att det är jäkligt hala kläder. Alltså. Det tycker jag är lite dumt med yoga. Mm. Med så här vridningar och så här. Jag önskar att det skulle vara lite mindre glatta material. Liksom. För det är egentligen, det är ganska svårt att göra vissa grejer när materialet liksom glider så mycket.
Och så svårt att jobba med också.
Ja.
Men man hade ju gärna velat dyka in i din garderob liksom.
Jag vet inte om den är så spännande. Jag har rensat jättemycket faktiskt. Jag har skickat iväg till Selfie. Jag har sålt massa grejer på Vestiaire. Det är ganska bra det här. Det finns ju massa sådana bra...
Det finns ju massa sådana där sajter som hämtar. Ja. Men vad har du för stil, Katarina, om du kan du
kategorisera? Min stil är ju liksom... Den har ju alltid varit ungefär detsamma. Jag har alltid haft vissa så här favoriter. Sen gillar jag jättemycket Helmut Lang. Speciellt som lite grann när det var Helmut Lang. Och så gillar jag liksom Comme des Garçons. Jag gillar så här uniformt, lite raka men lite så här skimming silhuetter liksom på något sätt. Och så har jag tyckt om också lite så här sekelskiftesgrejer. Så jag har varit ganska klassisk alltid på något sätt. Jag har inte varit den som har... Sen när jag var på H&M har jag varit alltså supertrendig. För då har jag ju varit talesperson och då har jag ändå haft på mig de här trendiga kläderna ganska mycket. Det har varit jätteroligt. Men när jag jobbade på tidningar då i alla år, i 15 år ungefär, då hade jag ju mer. Och nu är jag tillbaka till det att jag har lite mer. Jag gillar uniform. Jag har jättemycket jeans faktiskt. Jag tycker om så här lite romantiskt. Ibland kan jag gilla så här sekelskiftesblus liksom, och några coola byxor och snygga boots och uniformskappa liksom. Lite så.
Kul!
Vad har du för stil, tycker du, om du skulle beskriva den?
Det ska du få höra alldeles strax.
Ja.
Men först ska du få svara på 5 ofullständiga meningar som är lite korta.
Ja. Ja.
Är du redo?
Ja.
Katarina, är du redo för dina 5 ofullständiga meningar?
Absolut.
Mening nummer 5. Om jag fick göra en förändring i min livsstil, skulle det vara?
Gå upp tidigare och köra ett bättre träningspass på morgonen. Helst med utomhusvistelse.
Härligt. Mitt absolut sämsta modeköp?
Oj, det går ju nästan inte. Alltså, de kan man inte räkna på ens 10
fingrar. Nej. Är det någon sån här riktig rysare?
Nej, men alltså jag har aldrig köpt så tokiga grejer. Men jag har ju köpt såna grejer som jag liksom trodde skulle använda, som jag sen inte använt särskilt mycket. Det tycker jag är ett dåligt modeköp. Men för det mesta har jag faktiskt återvunnit eller sålt eller givit bort. Så det har inte gått till spillo. Det är för det mesta någon annan som har velat haft i alla fall. Men Man kan ju bli lite så här spontan. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med kläder. Så att jag har ju... Men jag tycker att vi har lite... Alltså jag märker också att det har ju gått väldigt snabbt det här med att man har konsumerat mer kläder. Nu börjar det gå ner igen och det är bra tycker jag. Men som jag började jobba på tidningarna med L då hade man faktiskt, då hade man liksom en kappa. Så hade man så här två par byxor så använde man de här grejerna. Men hur ska man ha det här alla de här bitarna? Det tycker jag inte jag man behöver. Jag tycker man kan köra på några grejer som man gillar och så är det en stil. Det känns coolare.
I julklapp önskar jag mig.
Jag har liksom inte tänkt på det riktigt. Jag skulle faktiskt önska mig en bra... Jag önskar mig inga klädesplagg. Jag önskar mig en sån här bra... En snygg... Vad heter den? KitchenAid.
Ah, all right. Ja.
Så att jag ska kunna baka. Jag gillar
mysigt,
baka.
Vad mysigt. Om jag fick ha ett enda plagg i garderoben skulle det vara.
Och då bör ju det täcka hela kroppen och det skulle ju ha en overall i så fall.
Någon form av one piece i alla fall.
Verkligen, ja.
Om du fick gräva ner en tidskapsel och någon modeskapare hittar den här tidskapseln om 200 år, vad skulle du ge honom eller henne för råd?
En tidskapsel, alltså i modehistorien?
Mm.
Mm. Nej, men då skulle det väl stå att resurser då, om så lång tid så tror jag inte att mode har särskilt stor påverkan. Då har man kommit längre liksom med allting, annars så överlever vi inte. Så det tror jag, då kanske inte hållbarhet på det sättet kanske inte är den största grejen. Men inte socialt heller tror jag. För att då har det liksom, då har man utvecklat det här. Alltså, hur långt fram sa du nu?
200 igen? År.
Ja, nej, men då är det här liksom, då är det här inte en issue. Om man tänker på vad snabbt det har gått bara på den här tiden, sen vi började. Det var ju liksom inte en issue på 70-talet. Nu plötsligt är det världens grej.
Och vad skulle han eller hon få för råd då?
Han och hon skulle få, jag tror att jag skulle gräva ner 70-talet och bara kolla vad snyggt det var på den här tiden.
Oh.
Och liksom vad coolt det var. Och vad har ni på er för konstiga grejer nu? För då kanske man har så här konstiga, det här är mode liksom. Njut av det här. Det här är roligt och det är chict och det är... Alltså inte hela 70-talet, inte det här tokiga 70-talet, men det var otroligt liksom snyggt mot slutet egentligen kan man säga. Så blev det ju otroligt snyggt. Alltså man ser tillbaka på sina gamla bilder på Lauren Hutton och sådär, liksom sent 70-tal, det är riktigt grymt. Så det skulle jag säga, kolla in här vad snyggt det här är och inspirera er, tror jag.
Och jag tror man måste tänka på så här, att man måste skydda kroppen mot strålning och sånt, tror jag man måste tänka på.
Tror inte att vi har skärpt oss då, så att liksom planeten mår bättre. Vi måste
rätt.
Göra det.
För att
alla unga människor lever ju här. Liksom de lever ju mycket bättre.
Mm.
Och vi håller ju också på, nu är jag äldre än du, men liksom vi håller ju också på att förändra som vi lever. Vi sorterar, vi kastar inte.
Ja, det är ju en jättetransformation i hållbarhet och... Ja, jag hoppas.
Nej, men jag tror att luften är bättre.
Mm.
Alltså, det låter ju sjukt optimistiskt, men jag tror faktiskt det.
Jag tycker vi kör på din linje. Nu ska du få några avslutande ord från mig. Jag tycker att man ska tänka på att behålla sin stil. Sen kan man testa lite trender här och där. Men att hitta sin stil och köpa kläder som passar sin egen kropp tycker jag är lite viktigt. Så att man får fina silhuetter. När kroppade jeans kom och ballerinaskor, så det var inget mode som jag gav mig in på. Jag står fast vid min 70-talsstil. Gärna lite hippie chic, boho, mycket jeans i garderoben och lite roliga toppar. Jag kommer aldrig att lämna mina bootcut jeans någonsin. De går ju alltid in i modet någon gång igen. Ja, men det är ju det. Alltså, jag älskar 70-talsstylen.
Det är ju inte trender längre. Mode är ju personlig stil.
Ja, och sen kommer det så hysteriska trender. Men så vill jag ändå avsluta med att säga att var snäll mot dig själv och lär dig att älska din kropp.
Verkligen.
Man inte ska försöka få ångest i omklädningsrummet och trycka i sig i någon klädesplagg bara för att det är trendigt när det kanske inte passar din kropp, och istället välja någonting som framhäver dina, vad det nu kan vara, platt, kurvor, bröst, inte bröst eller vad det nu kan vara för någonting. Så att lär dig att älska din egen kropp och vara stolt över vem du är.
Håller med, det låter bra.
Du, tusen tack Katarina. Vi tar med oss ord som hållbarhet, hitta sin egen stil. Mer behöver inte vara bättre, utan istället använd det du har och kanske sälja och ge bort, precis som du säger. Vad tar vi med oss mer för ord?
Vad vi tar med oss också, det är jättebra att shoppa digitalt. Det har gått jättesnabbt med digitaliseringen. Men vi måste vara noga med hur vi handlar online. Vi kan inte hålla på och beställa alldeles för mycket och returnera och skicka fram och tillbaka, för det är jättedåligt för miljön. Så att det måste
bra
vi...
att du tog upp det. Mm. För det där sätter ju folk i system. De beställer hem 10 par skor, så vet de redan innan att de ska skicka tillbaka 9.
Exakt. Så det måste ju liksom läs på. Det står ju vilka centimeter och hur måtten är. Läs liksom. Så behöver du inte skicka efter så många.
Bra att du tog upp det. Mm. Bra. Så att om vi bara summerar allting. Hållbarhet in i det längsta. Så tusen tack Katarina. Tusen tack alla som lyssnar. Och tack mina fina sponsorer Great Earth och MPK Hudvård. In och följ Katarina Midby. Tänker att man vill läsa mer om dig, så går man in på Katarina Midby på Instagram. Katarina med C utan H, eller hur?
Ja, exakt.
Så Katarina Midby, in och följ mig på Shape by Shirin. Om du gillar podden, in och prenumerera så du inte missar ett enda avsnitt. Gilla gärna och kommentera gärna, så blir jag jätteglad. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då!
Hej då!